Little sparrow, little sparrow, precious, fragile little thing. Little sparrow, little sparrow, fly so high and feels no pain.
Hej och välkomna till Lilla Lördag Stories specialare om Dolly fucking Parton. Alltså, vilken legend hon är.
Otroligt. Hon är också kontroversiell och kaxig och egen.
Smart.
Ja, men hon är ju liksom banbrytande på ett sätt som... Ja, men vi kommer till det lite
senare. Ja, ja, ja,
det kommer så mycket här.
Det kommer så mycket, det kommer så mycket.
Ladies and gentlemen, please welcome Dolly Parton.
The one, the only.
The one and only Dolly Parton.
Okay, I'm asking you a question on behalf of myself and my school. I'm an editor of my school newspaper in Simi Valley.
Mm-hmm.
The question is, if you could tell teenagers of America today one thing, whether it be advice or something of support, what would it be?
I would say, act like it's raining every day and wear your rubbers.
Jag måste bara fråga innan, vad har Dolly Parton betytt någonting för dig under någon liksom särskild period i ditt liv?
Ja, det finns ju någonting som kallas för Dolly Quote som säger jävligt så här roliga, smarta grejer. Men hon har en grej som jag tycker är väldigt bra som hon säger. Att hon älskar seafood.
Mm-hmm.
I seafood and I eat it.
Jag fattade ingenting.
Seafood heter det ju på engelska.
Ah, ja. Ah.
Inget roligt att återberätta skämt för övrigt, men absolut. Men hon sa, I'm always on a diet. I see food.
Ja.
I eat it.
Ja, men vi ska återkomma lite till om hennes också ständiga diet. Hon är en helt fantastisk person. Och jag kommer ihåg när jag var runt så här, ja, men 25-27 på varenda förfest.
Alla har ju varit med om en Dolly era på förfester som kvinnor.
Mm. Men det känns också som senaste åren så har hon verkligen fått ett nytt erkännande. Att inte bara vara den där blonda tuttisen. Hon är ju en riktig business queen alltså.
Ja, men jag kan ju också uppleva att lite som en så här skinnjacka som blir inne var tionde år. Så blir Dolly inne var tionde år. Sen kan hon vara helt ute i kylan för vissa, men då är hon inne för någon annan grupp och så vidare. Så hon håller sig på något konstigt sätt alltid aktuell. Jag hörde för övrigt i Brita och Parisas podd att Dolly introducerar alla möten med att okej, killar, nu ska vi snart göra business, men först you take five. Vet du vad det betyder?
Nej.
Att hon liksom unease the elephant in the room. Det vill säga att de ska sitta på hennes tuttar i 5 minuter. Sen kan hon göra business.
Wow. För när jag kollade på lite klipp om henne så är det ju mycket frågor om just tuttarna. Och inte de senaste åren såklart.
Nej. Och
inte
efter MeToo. Alla män i alla intervjuer insinuerar alltid någon form av frågeställning runt hennes bröst.
Så jävla kackigt.
Ja.
People are always asking if they're real and
I would never.
No, you don't have to ask.
I would not.
I'll tell you what.
But I would give about a year's pay to peek under there.
It makes you feel old, so you know how you grasp at youth when you get a certain age.
Yeah, I wouldn't mind grasping at youth right now. See, you're one of those women, when men look at you, they can't quite figure out how it all goes together. You know, there's some women you kind of imagine, and they look it down and you go, no, someday I got to see myself. But that's just me talking. But anyway.
Dolly Parton föds 1946, den 19 januari. Hon är alltså 73 år gammal. Och det här är ju som i... Ja, men amerikanska södern så var det ju inte det här ovanligt att hon då föds som den fjärde barnet av 12.
Otroligt.
Ja, till de här superkristna föräldrarna i den lilla staden Sayreville i Tennessee. Det ligger några mil från Knoxville där Dollywood har blivit en superstor attraktion. Vet du någonting om Dollywood?
Ja, alltså Dollywood är ju idag en nöjespark där Dollys syskon jobbar.
Mm.
Och i mitten av Dollywood så finns alltså det här lilla huset där hon var född.
Precis.
Som någon form av lite så här shrine, precis som Graceland. Det här är ju också ett väldigt amerikanskt fenomen där man liksom bygger upp liksom städer eller små aktiviteter runt vad heter det, själva stjärnans boning. Alltså när de blir så här helgonförklarade,
ja,
i sitt liv.
Mm.
Så är det ett förekommande fenomen. Vad liknande tror jag att Johnny Cash hade något liknande.
Det enda stället som man kan jämföra i Sverige med är väl High Chaparral.
Ja, fast ja, det
är ju, Big Bang.
Nu vet jag att Big Bang är en levande legend i samma mått som Dolly Parton, men absolut.
Men
förstå för dig.
Något som är lite intressant, just varför det skvallrar så lite om Dolly från personalen, är ju att de får skriva på ett papper när de börjar jobba där. Och det som jag tycker är lite spännande är att de får inte säga någonting, vare sig något gott eller något dåligt. Det är klausulen. Fair?
Ja, fair is fair. Ja.
Och när hon skulle börja satsa på Dollywood, som ändå är en fet Gröna Lund-satsning, så var det ingen i stan som ville hjälpa henne med finansiering. Hon sa, fuck you, I do it myself.
Ja, och det har ju hon råd med. Vi kommer komma in lite senare på i podden hur mycket Dolly faktiskt är värd i nominella pengar. Och då är det bara isolerat hennes musik, då inte hennes restaurangbusiness eller Dollywood inräknat i den här summan. Men det är en ansenlig summa, om man säger så.
Precis, men mamman då, som är kristen och då inte såklart på den här tiden använder något skydd, blir ju på chocken hela tiden. Och hon heter A. Willie Evans. Hon föder då hemma i sängen, som var brukligt då. Och det sägs då att pappa Lee inte hade några pengar, så han sa till barnmorskan att jag är ledsen, there ain't no money here. Så att hon fick då betalt, ja, han betalade förlossningen med 6 spannmål.
Nu ska jag inte vara sån.
Nej.
Nu ska jag absolut inte vara sån. Jag vet inte hur det var i amerikanska södern vid den här tiden.
Hey, you got it.
Nej, men nu kan vi inte glömma bort att Dolly är ju trots allt en väldigt bra historieberättare. Mm. Och speciellt i sina texter. Så att det kan ju vara så att den här historien har tweakats lite i Dollys favör. För att göra
spelar det. Roll.
Spelar roll. Spelar roll. Vi älskar den ändå.
Det är ändå en snygg image.
Absolut.
Mm. Och pappa Lee då, han oroar sig såklart över hur de skulle få ihop brödfödan. De bodde alltså allihopa, de här 14 personerna, i ett rum och kök utan el och vatten med utedass.
Mis.
Och ändå har jag inte i en enda intervju, vare sig på tv eller annan media, hört henne snacka skit en enda gång om att, eller snacka skit. Hon har aldrig beklagat sig. Hon säger, there was so much love.
Absolut. Och sen så läste jag också en intervju att hon kan fortfarande känna liksom en ångest över att unna sig saker.
Ja.
För att hon, liksom, hon kan inte lägga $250 på en skinnjacka, för att det kostade, det var ju det de hade som årslön i princip.
Precis. Och pappa Lee då, han försörjde sig som många andra här i amerikanska södern på tillfälliga jobb i skogen och byggbranschen. Och hon har ju sagt då att pappa hade en årslön på 2000 kronor.
Är det svenska kronor alltså? Inte dollar?
Ja.
Ja, otroligt.
They were farmers. Men det finns ju många, som du säger, så här, vackra anekdoter om hur då Dolly växer upp. Det var en väldigt musikalisk familj.
Mm.
Det var, men både nu och då så är ju amerikanska södern är ju väldigt influerad av den kristna sången.
Ja, gospel och liksom Motown. Allt kommer ju liksom från södern. Mm. Alltså, och är besläktat med besläktade. Jag såg en jätteintressant amerikansk dokumentär om ursprungsmusiken och hur den har liksom flyttat sig fram, och bunderna som har kommit över från England och tagit med en viss typ av musik, och alla liksom länder har påverkat varandra, och sen så har det liksom förenats i den kristna gospeln, och sen har den brett ut sig.
Och mamma Ivy då har ju berättat att Dolly sjöng sina första hits då. Ja, men du vet hur man gjorde när man var liten, att man tog upp någon, vad som helst, en flaska eller en låtsasmick, och så hittade man på små hits.
Mm.
Det gjorde ju Dolly också, bara att det blev ju hits.
Ja, det var den lilla skillnaden.
Precis, och då sjöng och tog hon upp en gammal konsertbok som mikrofon då.
Ja, och hennes första hit kom ju till genom att mamma Ivy gjorde en docka till Dolly. Och som hon satt och lekte med på verandan som 3-åring. Och så sjöng hon helt enkelt en liten sång om henne. Och så skapades Dollys första sång som hette Little Tiny Tesseltop.
Little Tiny Tesseltop, I love you and I'm full of cornsilk hair and big brown eyes, how you make me smile.
Ja, men det var ju som sagt en väldigt påver uppväxt, och alla hjälpte till med liksom syskonen och försörjningen.
Precis, och Dolly har ju 1000 gånger berättat att det var en vinter där hennes mamma sydde en jättefin jacka tyckte Dolly då, utav gamla trasor och i olika färger. Och när Dolly kom till skolan i lilla byn då, så blev hon ju retad av de andra barnen som tyckte att vad var det här liksom för ja, trashjacka då. Men Dolly var superstolt och sen skrev hon den här låten Coat of Many Colors. Och det är en av Dollys favoritsånger och den blev också sen en tv-serie på NBC. My coat of many colors that my mama made for me. Made only from rags, but I wore it so proudly. Och där var hon också en av de första, kommer jag att tänka på nu, att hon är liksom... Ja, men klassisk som, ja, men som har blivit i modern tid då, att man ringar på vattnet, en sång blir en tv-serie. Mm. Ja, men att det ynglar av sig.
Tell us what that's like when people want to chase more money, more fame, more recognition.
Well, I think money's good. Money's yeah. great. We all want money. I don't think sure. there's anything wrong with that. There's that scripture, the love of money is the root of all evil. Not money is the root yeah. of all evil. It's when you make money your God. And we all want the money. We all need the money. We all have to have it in order to survive. But you cannot make that the only thing. You've got to really, you're not a true success in life unless you really live up to all those wonderful things like principles and values and all those things that we're supposed to stand for.
Jag läste faktiskt i förrgår, om jag är på någon aktuell lista på Forbes, att hon, hennes netto, nu pratar vi alltså nettovärde, uppgår idag till 6 miljarder och då pratar vi bara skivor och låt textägande och rättigheter.
Det är som att hon har blivit hela sinnebilden av USA tycker jag på något sätt.
Absolut.
Ja, och jag tycker det är lite intressant för en annan ikon som under många år var sinnebilden av, vad ska man säga, så här, the American dream, det var ju Elvis.
Just det.
Sen slutade ju det inte lika bra, men han försökte ju köpa I Will Always Love You av henne.
Mm, det var ju tur att hon inte sålde det.
Precis. Han ville bara ge 50% tillbaka till henne och sa no, no, no.
Och bara efter Whitney Houstons död, det vill säga hon, Whitney har ju varit död i ungefär 5 år, har hon tjänat $45 miljoner på den låten.
Nej, men det är klart att Dolly blir triggad av att få den här uppmärksamheten. Ja, men folk i hennes omgivning och säger, hörde du den där sången den där lilla saken skrev? Eller, va? Vet du, hon, den där lilla tjejen vet verkligen hur man spelar skiten ur en gitarr. Och det här motiverade Dolly så mycket och hon satt med den där gitarren och plinkade och plinkade och blev såklart bättre och bättre. Och när hon var 10 år så började hon uppträda som sångerska där hemma i den egna, på den egna orten då. Men det var först när hon var 13 som hon gjorde låten Puppy Love. Och då, 14 år gamla, fick hon sitt första skivkontrakt. Och det måste ju vara helt sensationellt.
Absolut. Men det tog verkligen ett par år innan hon slog igenom. För de flesta skivbolagsmänniskor var så här, vi vet inte vad vi ska göra med henne. Vad fan ska vi stoppa in henne någonstans? Liksom? Mm. Och sen var ju hon ganska tidigt utvecklad. Hon var jätteretad på high school för sina former. Men hon verkar ha sånt jävla grit. Liksom. Hon skämdes inte ett dugg. Jag var glad för dem. Det var ju en del av Dolly-utseendet. Och det kändes inte som mobbing eftersom jag själv framhävde det. Mm. Jag brukar alltid säga att jag inte vet om jag ska stötta dem eller om de stöttar mig. Och då menar de då refererar till sina bröst. Nu har jag ju sett bilder på Dolly innan och efter boobjobbet. Och ja, hon hade väl lite former men det var inte i närheten som efter. Och hon säger ju, hon rättfärdigar ju sina plastikoperationer att det kostar väldigt mycket pengar att se så billig ut som jag.
Mm, det är ett gammalt klassiskt Dolly-citat. Men jag lyssnade på en intervju med henne så sa hon, när jag var liten så var det ju då, ja, men såklart, men så som det alltid, att kvinnor skulle då ha långt lockigt hår, de skulle vara natural beauty som det heter. Och hon sa, jag var aldrig det, jag hade små händer, jag hade risigt hår, jag hade inga bröst, jag fick liksom hjälpa naturen på traven. Det här känns ju, när man säger, lyssna på den, en sån intervju idag, så känns det som så här, okej, nu vrider du klockan 100 år tillbaka i tiden. Men jag tycker det är spännande, det paradoxala med Dolly, att hon både är liksom men, supermodern och superfeministisk. Ja, men 9 to 5 som många efteråt sagt, det där är ju en feministisk film då. Har du sett den?
Mm, 9 to 5. Absolut.
Filmen handlar ju om Jane Fonda, Lily Tomlin och Dolly Parton som jobbar då på ett kontor.
Mm.
Mm. Och där råkar ju de ut för den sexistiska chefen som de då kidnappar.
Precis. Hon fick också en Emmy för den här.
Där skrev hon ju också sin, kan man säga nästan, mest kända låt. Jag älskar ju den. Vi måste lyssna på 9 to 5. What a way to make living. Mm.
I learned backstage, I did not know this, but you've always worn a wig.
Well, I do wear wigs all the time because it's so handy and I'm always so busy.
Yeah.
And so I really enjoy wearing the wigs.
And I asked her, I said, how many wigs do you have? Do you bring on tour? Are there other ones? Or is this the one? And you said no.
I have at least 365, one for each day.
One for every day.
Hon upplever ju liksom att, så här, att hon, har ju, hon går ju inte till frisören, hon går ju till brukmakaren och hon ska fixa frisören.
Ja.
Och jag kan också tycka att det finns någon så här frihet i hela hennes liksom väldigt objektifierade feminism på något sätt. Liksom. För hon har ju tagit det till liksom next level. Jag vet inte ens om det går att objektifiera. Jag tycker det är så jävla spännande det här.
Men jag vet inte, hon har ju också gjort väldigt, väldigt många tatueringar.
Har hon?
Ja, hon har hur många tatueringar som helst.
Du skojar.
Nej, små fjärilar och gitarrer. Nej, hela hennes kropp är liksom full med tatueringar. Jag visste inte heller det.
My god.
Ja. Nej, men hon sa ju det. Jag skaffade höga klackar eftersom jag är så kort. Peruk eftersom håret aldrig blir bra. Och små, eftersom jag är så små händer så skaffade jag långa naglar.
Låter nästan som jag.
Ja. Du är väl lilla Dolly? Ja, men det gick lite trögt för Dolly i alla fall. Hon försökte få en producent att bli intresserad, men det gick lite trögt. Men det var ingenting som stoppade Dolly. Hon sa det, jag gick till sängs varje kväll, hungrig och orolig att liksom, jag skulle inte bli den sångerskan som jag hade drömt om. Men
hon säger ju också så här, if you gotta see the rainbow, you have to suffer a little rain. Och sånt där, ja. Säger hon ju liksom.
Mm.
Alltså man får stå ut med lite regn om man vill se regnbågen. Ja, men det var också i Nashville, ska vi understryka, var där hon träffade sin blivande man som hon fortfarande är gift med. De träffades på en tvättautomat och det var nästan love at first sight.
Mm.
Men de har varit kära i alla år, app, 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 med ett litet snedsteg från Dollys sida på 80-talet som vi ska prata mer om en liten stund.
Precis.
Men de fick inga barn och har aldrig liksom pratat om det eller skaffat det, men inte verkar sörja det heller. Dolly är ju däremot väldigt engagerad i olika barnstiftelser.
Men hon har ju sagt att hon trodde att det var helt självklart att de skulle få barn och att de hade bestämt namnet och om de fick en dotter skulle hon heta Carla. Men sen så hände ju ingenting och åren gick och sen så opererade ju Dolly bort livmodern.
Ja.
Precis. Så hon sa att det är klart att det var en sorg, men jag hade ju min karriär att tänka på. Jag kanske inte hade gjort sån här fantastisk karriär om jag hade fått barn.
Nej, men jag pratade med en tjejkompis igår och liksom diskuterade så här fördelen barnlösa, det vill säga kanske gaypar som väljer att inte skaffa barn har jämfört med par med barn. Alltså hur mycket snabbare deras, liksom, eller fortare deras karriär växer. De där 10 åren eller kanske ännu mer som man tappar per definition i fart.
Väldigt viktiga år också.
Väldigt viktiga
typ år. Så här, 25 och 35.
Ja,
för många.
Ja.
Eller 30 och 40 kanske.
Ja, så då har ju de bara sin golden year. Så att hon skrev då 1974 bland annat Jolene. Och liksom sen bara rasslade på I Will Always Love You. Som Elvis ville köpa, precis som du sa. Och Here You Come Again. Med den här skivan försökte Dolly Parton då bevisa att hon var en utmärkt kompositör och sångerska.
1980 så slog hon igenom då, som jag pratade om innan, i den här filmen 9 to 5. Och de sökte då, ja, producenten sökte en kvinna med sydstatsdialekt. Och de kände att det fanns ju bara en person som de kunde ha med i filmen. Och det var såklart Dolly Parton. Och hon gjorde supersuccé och blev nominerad till en Golden Globe. Så att hon var ju också en super, och är en superduktig skådis.
Precis. Och liksom, här kan vi verkligen prata om den första feministen. För att 80-talet blev en mycket mer Vogue-era. Det kanske inte vi skulle relatera Vogue idag. Men enligt dåtidens mått mätt så hände ju väldigt mycket grejer. Det handlade om att kvinnor började jobba, New York, Wall Street, filmen Working Girl med Melanie Griffith och Sigourney Weaver och Harrison Ford, ju en tidstypisk film som handlar om kvinnlig frigörelse mellan raderna. Men problematisering av Dollys roll, både fram och tillbaka, kan ju liksom vrida tillbaka klockan i och med att hon har den, liksom, vad ska man kalla det för, den objektifierade looken, men ändå så är så progressiv så folk blir väldigt förvirrade för man kan inte stoppa in henne i något fack. Och berömmelsen, den växte liksom allt större och snart fick Burt Reynolds upp ögonen för henne redan 1902 då hon spelade in Det bästa lilla horhuset i Texas. Som hon också vann en Golden Globe
för. So modern. Men jag kan också tänka, jag tycker att Dolly egentligen, hon har ju spelat en karikatyr av sig själv. Som vilken skådespelare som helst gör. Till exempel, om man tar killarna i det gamla hårdrocksbandet Kiss, skulle man säga då så här, aha, ni är inte fem... Förstår du?
Ja, men, ja, men ja. Alltså, de har ju lika mycket attribut. De springer runt i smink och peruker. Liksom. Det är samma sak. Bara att de har spelat rock i en roll och då kommer man undan med det mesta. Men här händer ju någonting. För här håller också Dolly på att ta livet av sig. Dolly sitter uppe i sitt sovrum med pistolen och tittar på den. Hon har varit otrogen med sin man och det påstås då att hon hade en ganska långt gången affär med Burt Reynolds och det var pressen var på det här som
Can't blame her.
Nej, verkligen. Pressen var på henne som 17 för det här och hon försökte dementera. Carl vill ta ut skilsmässa. Det är liksom riktigt tungt. Hon sitter hemma och med tittar på sin pistol som hon har såklart har i sovrummet ifall det skulle komma in inbrottstjuv. Och då kommer deras lilla hund upp för trappen. Och så tänker hon så här, nej, jag skiter i det. Och då tycker hon att hunden var sänd från Gud. Så att hon har bett en bön och skrivit en låt om det här tillfället såklart.
Wow. Men blir man kär så blir man det.
Ja, så är det väl bara. Ja. Jag vet inte mer med det.
So you know how hard this is for me to say. I love you.
Oh, Ed Earl, I've loved you since I was 16 years old. But I've thought about this for a long time. And as much as I'd love for it to work, I know deep down in my heart it ain't never gonna be.
Det har varit svårt att intervjua henne om politik och det har ju såklart varit ett medvetet val att hon inte, hon har ju också fått kritik för det. Men å andra sidan så har hon ju gjort såna otroliga insatser, bland annat eftersom hon inte har några egna barn så har hon skänkt en stor del av sin förmögenhet till fattiga barn. Bland annat har hon gjort ett otroligt stort, vad ska man säga, bokprogram då, där hon har betalat så att man garanterar att alla småbarn ska ha tillgång till bra barnböcker. Och nu under corona så skänkte hon ju flera miljoner till en av sina kompisar som är forskare för att de snabbt skulle kunna då forska och hitta ett vaccin mot covid. Så att hon är ju en god människa helt enkelt.
Eller är hon det? Eller är hon en Michael Jackson i kvinnokläder?
Ja. Alltså,
för det här är ändå intressant. Michael Jackson skaffade inte heller några egna barn. Ja, han hade ju barn fast det var ju verkligen inte hans. Hur som helst vet vi alla att han var en väldigt känd pedofil. Och det är så här att Dolly har blivit anklagad av en Blaise Tootsie att ha en relation med honom från att han var 13 år ända fram till 1989. Så har han liksom blivit utnyttjad av superstjärnan, påstår han. Och han säger verkligen att han önskar att de aldrig hade träffats. Och Dolly säger att det här är såklart inte sant. Jag kände hans familj och det var inte mer med det. Liksom. Och vare sig man vill tro på Blaise historia så har Dolly skrivit den här låten Shattered Image som handlar om falska rykten. Och Michael Jackson gjorde ju också många såna här typer av låtar. Att så här, du, jag trodde du var min kompis men du var du inte. Och sluta anklaga mig och bla bla bla. Så
knivig,
det finns någonting, det finns en liten hund begraven här tror jag. Kvinnliga pedofiler, det är inget man snackar högt om. Och Blair Tootsie är då en drogmissbrukare och alkoholist, så hon påstår då att det är orsaken varför han behöver pengarna. Om någon har sett den här filmen Hjärtedam med det svenska stjärnskottet Oskar Lind, så ja, kanske man får lite dålig vibbar på den historien.
Men hon blev ju aldrig, det blev ju ingen rättegång eller...
Nej, men det blev det ju knappt för Michael heller.
Nej,
eller det blev det ju, men han köpte ju...
Ja, precis. Men för samma sak som hände med då Michael Jackson, att det här inte kom fram i ljuset för så många år senare, hans, ja, uppenbara pedofili så är det att många, eller ja, miljoner amerikaner ser Dolly som en gudinna. Just för att hon har varit tuff och stått upp för sig själv. Och sen är det ju så att hon har uppfunnit sig själv hur många gånger som helst. Hon har ju hållit väldigt, väldigt mycket längre än många andra artister. Och nu är hon ju populär än någonsin.
Precis. Ja, men det finns ändå något lite så här halvfishy med hela den här barnlösheten och vad heter den här historien som ändå har dykt upp liksom. Ja, det är ju några klockor som ringer.
Under 40 år så har i alla fall Dolly Parton sålt 174 miljoner skivor och haft 110 singlar på topplistorna, gjort succé på bio och 2 gånger Oscars nominerats.
Otroligt. Och hon har ju alltså spelat in över 77 album och skrivit mer än 3000 låtar och haft 24 ettor på Billboard-listan och utsätts till världens största kvinnliga artist någonsin.
Mm. Men jag måste ändå säga, man känns ändå som att hon aldrig har varit mer respekterad och större, eller hur?
Jag kan inte hålla med dig, jag tycker det har gått i vågor. Alltså det var 10 år tycker jag att det är ett dåligt trendår, om man varit med i alla fall.
Men det är det som jag tycker är så spännande med henne ändå, det är att hon har ju liksom, hon har aldrig på något sätt begränsat sig till en viss genre. Hon har ju så här, vad ska man säga, skapat en bild av sig själv, men ändå stått för några, för helt andra värderingar. Det är det som jag tycker gör henne så spännande och så komplex liksom. Och nu förra året så kom det ut en podd där Dolly Parton medverkade, Dolly's America, 9 avsnitt då, ja men poddavsnitt där Dolly medverkar, de är i Dollywood och de är hemma hos henne. Och jag tycker det är så intressant för den speglar inte bara Dolly Partons liv, den speglar också väldigt mycket det som har hänt i USA, framförallt kanske de 4 senaste åren, och varför Dolly Parton har blivit en sån ikon. För när hon säger någonting, då gör de amerikanska kvinnorna det. Om hon säger så här, sätt på dig en gördel när ni ska sjunga, då gör de det. Mm. För att jag tror att hon har aldrig heller, hon har inte fejkat med sitt hjärta, förstår du vad jag menar?
Nej, precis. Jag är djupt imponerad av Dolly Parton, men som det är med alla såna här superkaraktärer, de kan inte vara 100% goda. Jag tror absolut på att den här pedofilhistorien kan, att det kan finnas en sanning i den. Jag liksom, det finns alltid en hund begraven i såna här sammanhang. Icke för att förta hennes storhet, men det säger man ju samma sak med Michael Jackson. Han är fortfarande en gudagåvan, alltså han är ju rörd vid Gud när det kommer till att så här prestera och skapa musik och liksom få generationer på generationer att fortsätta dansa. Samma sak med Dolly, men det finns alltid en baksida.
Jag fattar, men hon, det är ändå en skillnad på att vara kvinna och man. Hade hon gjort det här och blivit anklagad och liksom dömd för det här, eller om det ens hade gått till rättegång, då tror jag att hennes stjärna hade falnat snabbt.
Ja, kanske. Men jag tycker som sagt att om man inte har lyssnat in sig på Dolly Partons låt Skatt, då ska man verkligen göra det, unna sig en Dolly dag. Och framförallt så tycker jag att det hon är roligast med, det är också så här hennes Dolly Challenges. Ni vet, så kommer ni ihåg den?
Ja, just det.
Kommer ni ihåg den på Instagram?
Ja, ja.
LinkedIn, Facebook, alltså Instagram och Tinder typ. Att man har alltså olika profilbilder på i olika sammanhang.
Just det.
Men hon påverkar samtiden på ett speciellt sätt, även i det lilla och det stora. Och framförallt som en kvinnlig feministisk förebild.
Precis. Och vi avslutar med ett litet citat tycker jag.
Absolut.
Jag ser ut som granntjejen om du bor bredvid en nöjespark, har hon sagt i tidningen Time Out. Tycker jag är fint. Tack för att ni har lyssnat.